A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer bra.
Välkommen hit. Du är serietecknare.
Det stämmer.
Och lite allt möjligt.
Ja, alltså jag kan faktiskt, eftersom vi ska prata om film, så har jag en nyhet till här då utöver min ändrade frukost som då inte kom i sändning. Det var bara ljudtest. Mm. Jag kan faktiskt betitla mig filmkritiker nu. Att jag är från och med januari medlem i Svenska Filmkritikerförbundet.
Okej.
Okay. Så det är en legitimerad gäst du har här.
Ja, men ja. Grattis. Och är det på grund av att du har en podd som recenserar film?
Ja, precis. Och de vill gärna... Alltså det man söker in i det alltså. Så blir man då invald av styrelsen. Men de är väldigt generösa. Alltså det är inte krångligare än att recenserar man film regelbundet någonstans så funkar det. Och jag har ju varit med nu i faktiskt alla avsnitt av en filmpodd som varit igång sedan 2017.
Mm. Och vad innebär det att vara medlem i det här förbundet?
Det innebär alltså dels då att man helt enkelt har någon sorts yrkesidentitet och så får man också vara med och rösta om ett pris som heter Greta, döpt efter Greta Garbo. Man röstar fram årets bästa svenska film.
Okej. Okay.
Sen finns det lite olika evenemang som alltså man kan gå på. Typ de har liksom pubbar och typ föredrag och lite grejer och sådär.
Det låter kul.
Ja.
Ja, som du antydde så ska vi prata om film idag.
Japp. Yep.
Kanske inte bara film, vi ska prata om Woody Allen.
Ja, och jag antar att du är rimligtvis rätt intresserad av hans stand-up-karriär också.
Ja, absolut. Jag tycker att han är rolig som stupkomiker, eller var rolig. Han är inte död, men han har inte kört stand-up på väldigt länge, vad jag vet.
Nej, jag fick när jag fyllde 40 jag tror att det var... Ola Westerberg, alltså en gammal serietidningsredaktör som sen blev utrikesreporter och jobbade på TT.
Han är inte musiker i Webstrarna också.
Nej, det är Ola... Vad hette han nu?
Det var något amerikanskt efternamn, va?
Jameson, Ola Jameson. Ja.
Just det. Nej, Ola... Han är också i seriebranschen.
Ja, det stämmer. Översättare framförallt och redaktör på Spindelmannen. Men av Ola Westerberg så fick jag när jag fyllde 40 en CD med Woody Allens stand-up-grejer som jag minns som jättekul.
Mm. Han hade ju ett skämt som jag tyckte var det roligaste som var det här med han håller upp en klocka sen my grandfather on his deathbed he sold me this watch. Det är väldigt kul, men, ja. Men jag har hört i efterhand att det är ett gammalt skämt som han har liksom återberättat. Jag vet inte liksom hur gammalt det skämtet är, men jag har hört att det är äldre än Woody Allen, men det kan också bara vara ett rykte. Ett illvilligt rykte.
Ja, men alltså one-liners är ju väldigt mycket hans grej. Alltså alla har väl några sådana här man minns. Alltså om man ska ta en från hans filmer, jag tror att den här är från Selig, så visar han upp en bild med 5 eller 6 exakt likadana ortodoxa judar, stora tjocka män med jättelika skägg. Så visar han upp det för någon och säger... Det här är min farbror, jag någonting, om det var Etzra eller något. Bilden är tagen när han spelade puck i jiddisch-versioner av en midsommarnattsdröm.
Ja, nej, men han, det är ju en av styrkorna med hans filmer, tycker jag, att det slängs in väldigt mycket one-liners.
Ja, han är väldigt generös på det sättet.
Ja, ja, men det är kul. Jag kör stand-up i Vällingby den 1 februari. Den 2 februari kör jag roliga monologer på Presens Impro i Stockholm. Och den 3 februari kör jag stand-up på Raw Comedy i Stockholm. 6 februari kommer jag till Västerås och 8 februari till Enköping. Jag har också stand-up-gig i Dubai, Göteborg, Malmö, Lund, Borlänge, Växjö, Kalmar och Uppsala framöver. Biljetter och mer info hittar ni på gardenfors.com. Innan vi sätter tänderna i detta ämne så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Jag har inte gjort min research i vad Woody Allen brukar dricka. Ibland har vi ju lite sådana teman. Har du någon koll på det?
Ja, eftersom jag vet att du vid något tillfälle har kollat. Jag vet att du gjorde researchen med Hela och Halva.
Mm, det gjorde jag.
En drink som visade sig väldigt god, som heter White Lady.
Just det.
Jag googlade faktiskt Woody Allen och för honom så verkar det vara antingen rödvin eller öl. Mer öl, tror jag.
Mm. Tyvärr, jag tror faktiskt inte jag har något av det. Det låter ju väldigt basic med öl eller vin.
Ja, så han vill ju alltid i intervjuer, i och med att han har ju den här liksom rätt intellektuella framtoningen, men i intervjuer så han vill alltid framställa sig själv. Jag är liksom bara en vanlig snubbe. Jag gillar att sitta framför tvn och se på basket och dricka öl.
Just det, han har ett stort sportintresse också. Det har jag svårt att relatera till. Men det jag har att erbjuda idag är i alla fall Fanta Zero med smak av apelsin. Massa olika sorter sprit. T-sorten Milky Oolong. Pulverkaffe. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsare, vatten.
Okej, alltså det här är en väldigt kall dag, så att har du konjak? Jag tänker på sån där Sankt Bernhardshund som kommer med en tunna med konjak.
Jo, det är en serie, eller liksom en tecknad filmtråd,
ja,
kan man säga, nu när vi, det är första gången vi är ganska långt ifrån serie och tecknad film i ämnet. Jag vet inte om det finns några serier och tecknad filmkopplingar med Woody Allen. Tecknad film finns det absolut.
Ja, och det finns faktiskt en, alltså det gjordes. Det här är ju rejält länge sedan. Det är nog till och med slutet på 70-talet så gjordes det en dagspressserie som bara hette Woody Allen. Som alltså det var bara, någon tecknade honom och så drog han sina one-liners. Den gick, jag tror det var Expressen.
Wow.
Alltså, typ så här 78-79 någonting.
Men var den svensk producerad då?
Nej, den var amerikansk. Den hette någonting i stil med Inside Woody Allen eller något sånt där.
Okej, ja, men det låter ju rätt så kul.
Alltså det var ju hans skämt, så skämten var rolig. Den var otroligt liksom torftigt visuellt och sådär. Men
som DJ Röv då, ungefär, att det bara var tre likadana rutor och så var det något skämt.
Så det enda skämtet jag minns är ett som kommer från hans allra första film som heter Ta pengarna och stick. Och det är ett där han spelar cello, men han gör det i en marsch, promenadorkester. Så att han får hela tiden springa och så sätter han ner sin stol och så spelar han lite och så går de andra förbi. Så det är skämtet. Men det är absolut ändå. Det är nog,
men
för
var
att
det med i teknaliseringen?
Ja, det var det. Och anledningen till att jag minns
var det liksom ett one-liner, så var det ju något visuellt gag.
Ja, och det är nog anledningen till att jag kommer ihåg det. För att annars var det rena dialogskämt.
Ja, jag vet inte vilka andra. Det finns kända liksom one-liners han har, men det här... Han säger väl så här, jag skulle aldrig kunna bli intresserad av en kvinna som har den dåliga smaken att vilja ha mig.
Ja. Det är lite parafras på ett Groucho Marx-skämt, att han kan väl inte tänka sig vara medlem i en klubb som skulle släppa in honom.
Nej, just det. Och Groucho var väl lite Woody Allens förebild.
Ja, en av dem. Sen, alltså det här är väl inte riktigt en one-liner, men ett skämt som jag tror var på den här stand-up-cdn, att han berättar att han blev angripen av en religiös fanatiker som slängde en bibel på honom. Men han klarade livhanken tack vare att han hade en revolver i innerfickan.
Eller en pistolkula ja, i bröstfickan.
Ja, någonting i den stilen.
Jo, det är en så kallad switcheroo. Ja. Jag tror han var känd för switcheroos.
Mm.
Att man bara liksom byter plats på de olika beståndsdelarna och, ja, och får ett skämt. Men konjak, det har jag. Jag har till och med konjakskupor. Så då tar jag också lite konjak.
Ja, men fantastiskt. Då kan man få ett glas vatten till konjaken också.
Absolut.
Ja.
Jag tar kanske en side order av Fanta Zero. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Jag tror vi börjar med det fasta. Välj drycken! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Grönstedts konjak i konjakskupor.
Ja, det är flådigt. Skål! Skål!
Mm.
Ja, det var härligt värmande en sån här kulen då.
Ja, och du fick ett glas kallt vatten också.
Ja.
En kompis som sa att han tyckte det bästa med vintern var att kranvattnet blev så kallt.
Okej, han får inte nog av kyla.
Nej, men jag kan tycka det är skönt med. Alltså, det är, på sommaren så är liksom kranvattnet ganska ljummet.
Ja, jo, det stämmer. Det är så det hos mig också.
Mm, Woody Allen var det.
Yes.
Ska vi göra ett litet försök och börja från början?
Ja, men det kan man väl göra, för att han var väl väldigt, väldigt ung när han började. Alltså, om jag minns rätt så är det väl så att han börjar sälja skämt, alltså framförallt i så här, typ kåsörer och så i tidningar när han fortfarande går i skolan. Alltså, han är väl typ 15-16 eller något sånt där.
Han växte upp i Brooklyn.
Ja.
Vet du vilken del av Brooklyn?
Nej, och alltså Brooklyn, jag har varit i New York, och jag har väl kanske passerat genom Brooklyn hastigt, men jag kan inte alls Brooklyn på ja, det sättet som ni hipsters kan.
Men och han liksom idag är han väl i 80-årsåldern?
Ja, han fyllde 88 alldeles nyligen.
Mm. Ja, okej, okay, så han är lastgammal då, skulle man kunna säga.
Ja, men hans...
Knuffa på 90.
Ja, men hans pappa blev 100 och hans mamma 96. Så att han har bra gener för att bli gammal.
Plus att läkarkonsten har kommit en bit sedan dess.
Ja, precis. Sen, dessutom tror jag att han lever rätt sunt också.
Ja, jag tänkte på det när vi pratade om drickandet. Han är ju inte känd för att vara liksom... en fylltratt.
Nej, verkligen inte. Och inte... Alltså någonting som jag minns från intervjuer, att han trivdes ju inte alls just med det här liksom nattklubbslivet. Alltså, han gillade inte tiderna, och han hade väl, tror jag, ett visst mått av scenskräck.
Mm,
han är i grund och botten författare.
Jo, jag tror det var hans manager som övertalade honom att köra stand-up för första gången, och han var så nervös liksom, så att han bombade på sitt första gig. Att han var så nervös och folk lyssnade inte på honom då för att... han var så osäker. Jag undrar om han till och med spydde liksom, okay, av nervositet. Ja. Men, nej, men han verkar ju... det känns som de blev rätt gamla. De har liksom många New York-judar och sånt, serietecknare och sånt, är också jättegamla.
Ja, tar man... Alltså en av Woody Allens största förebilder, åtminstone i de tidiga filmerna, är ju Bob Hope. Och han blev ju jättegammal också. Jag tror han blev över 100.
Oj, blev han så gammal?
Jag kan inte svära på exakt, men jag är hyfsat säker på att jag minns när han fyllde 100.
Jag tänkte på Al Jaffe.
Ja, just det. Ja, ja.
Jo. Han blev 102.
Ja, eller någonting i den stilen. Ja.
Han dog hyfsat nyligen.
Jo.
Mm, men han började, det har jag läst också, att han började då skriva skämt till dagstidningar.
Ja.
Alltså, ligger väl hyfsat nära det här när de har korta, roliga historier. Eller,
ja, precis.
Eller liksom aforismer på motsvarande namn- och nyttsidan eller något sånt där.
Ja, det stämmer. Och sen även... Alltså, det fanns ju liksom folk som skrev sånt här... typ liksom vimmelreportage och liksom sa... Alltså, huvudtaget liksom folk som rapporterade om showbiz, så ville de gärna ha lite skämt inlagda i texterna. Så att, jag tror att det var ganska mycket... Men alltså, han sålde nog skämt till vem som helst som ville köpa.
Mm. Jo, han berättade att han hade väldigt lätt för att skriva skämt väldigt tidigt. Att det var inte svårt för honom att han kunde liksom, liksom spotta ur sig 10 skämt på en dag utan problem.
Nej, alltså jag har till och med sett siffran 50 skämt om dagen, okay, vilket jävlar. Som låter rätt osannolikt.
Ja, alltså,
men han, alltså det är ju väldigt uppenbart om man har följt hans karriär, och det är också något han ofta har sagt, att han är verkligen inte någon sån här liksom författare som väntar på inspiration eller skapar ångest, utan han har aldrig lidit av skrivkramp i hela sitt liv, utan behövs det ett skämt eller behövs det ett manus så sätter han sig ner och skriver det.
Mm. Ja, det är beundransvärt. Mm. Och sen, vad hände sen i hans karriär efter han var liksom skämtskrivare till tidningen?
Alltså sen så blir han väl manusförfattare, tror jag, på tv, alltså åt olika alltså humor, alltså det var någon sorts program, alltså det kallas väl, alltså även på tv tror de kallar dem för variety shows, alltså typ sketchprogram, alltså det fanns jag tror det liksom flådigaste som man skrev om var åt en komiker som hette Sid Caesar, som var en sån här jättestor tv-stjärna på den tiden.
Ja. Som hade en humorshow, och han var väl manusförfattare, skämtskrivare och sketchförfattare.
Ja. Ja, precis. Mm. Och han hamnade liksom verkligen i någon sorts elitdivision där. Så att jag minns att det var alltså Woody Allen och Mel Brooks och någon till nästan lika känd, vars namn jag nu har glömt, som var. Så att när Sid Caesar, han hade liksom råd verkligen att ha de bästa skämtförfattarna.
Mm.
Och det var väl
de
hans...
samtida, Mel Brooks och Woody Allen?
Ja, Mel Brooks, det har jag till och med sett en bild på de två jätteunga tillsammans i den här Sid Caesar.
Mm.
Alltså Woody är väl, för att Mel Brooks måste ju passerat 90 med viss marginal vid det här laget.
Mm.
Woody 88, så att, men alltså Woody var ju väldigt, väldigt ung när han började jobba.
Ja, jag har haft ett Mel Brooks-avsnitt också.
Ja, ja.
Men där har jag läst en hel jag läste en Mel Brooks-biografi. Jag tror jag har jag tror inte jag har läst en hel Woody Allen-biografi. Har du läst någon?
Ja, det har jag, fast det är ganska länge sedan. Jag för mig att författaren heter Eric Lax. Jag minns inte vad boken heter. Och sen så finns det en intervjubok av den svenske filmkritikern Stig Björkman, som gissningsvis heter något i stil med Woody Allen om Woody Allen eller något
sånt. Ja, men
sånt
den har jag faktiskt läst. Ja. Woody om Allen.
Jo, Woody om Allen, så heter
och
den.
Men den, där går de igenom film för film.
Ja, precis.
Så det är inte, och de kanske går igenom lite om hans privatliv och sånt där. Men det är mest om filmerna.
Ja, det stämmer. Och boken är dessutom så gammal att det är före de här skandalerna som har präglat hans privatliv.
Jag tror inte det är det. För jag tror att de nämner den skandalen när då när han blev ihop med Sunji.
Jaha, det är kanske med. Alltså det är så länge sedan jag läste boken.
Ja, men det stod då att han... hans liksom arbetsmoral påverkades inte så mycket om det. De sa att de skulle träffas någon gång och göra en intervju liksom, och han sa just idag kan jag inte, och då var det precis efter det hade briserat i media den här, ja, men det var väl den första stora skandalen då som han var med om.
Ja, det stämmer.
Men sen liksom veckan efter det så var han tillbaka och spelade jazz på sitt lokala café och gjorde en intervju med den här svensken.
Ja.
Men ja, vi kanske ska gå igenom det är väl kanske två då stora Woody Allen-skandaler som har varit genom tiderna.
Ja, alltså den första är då den här när han alltså blir ihop med sin partners styvdotter.
Ja, och de är fortfarande ihop då han och Mia Farrow.
Ja, det är de. Alltså den förmildrande omständigheten är ju att de bodde ju aldrig ihop.
Men.
Och han, åtminstone enligt Woody Allen själv, så hade han så att säga aldrig någon så att säga papparoll i förhållande till Sunji. Sen kan man ju säga att det är ändå, det är inte sådana liksom exempel på så här exemplariskt beteende då, att bakom ryggen på sin partner bli ihop med hennes adoptivdotter.
Hon var 20 år vid tillfället.
Ja, och han var väl en bit över 50, tror jag.
Han sa gammal.
Alltså, nu, det här ska jag inte svära på, men det är ju då 90... någon som är bättre på huvudräkning får, får klara. Men det är en enorm åldersskillnad i alla fall.
Och de är fortfarande ihop och gifta.
Ja, och det är väl då, om man ska ta det förmildrande, så har ju de uppenbarligen då ett alltså väldigt väl fungerande äktenskap och har varit gifta sedan mitten på 90-talet.
Och sen, jag vet inte riktigt när den nyheten, för det var väl i samband med det här då som Mia Farrow anklagade Woody för att ha tafsat på sin biologiska dotter.
Ja, men jag tror att det dröjer några år. Alltså jag har inte...
Har du sett, det kom en HBO-dokumentär som hette Woody, eller Allen vs. Farrow eller något sånt där?
Alltså jag började titta på den, så att jag såg det första avsnittet. Och sen så tyckte jag faktiskt att den verkade så pass tunn så att jag fortsatte inte. För att, alltså jag har ju så att säga alltid varit rätt skeptisk till just det här att han skulle ha tafsat på sin dotter. Jag tycker, alltså, det finns säkert folk som är bättre pålästa om det här, men i och med att jag är ganska stor Woody Allen-fan, jag blev ju också lite skakad av det här att han liksom jag blir ihop med Mia Farrows dotter. Så,
för du var liksom ett fan redan innan dess.
Ja, ja.
För jag var ju ganska liten då. När var det? På 90-talet? Eller?
Ja, det här, jag tror det hände 93 det här.
Ja, då var inte jag jättegammal. Så jag liksom hade ingen koll på det även då när det hände. Så jag liksom upptäckte hans filmer och sånt efter den skandalen.
Ja, ja. Nej, så för mig så är han en väldigt tidig favorit. Alltså han har ju... Han har ju hållit på att göra film i ungefär, han har gjort lite drygt 50 filmer, nästan som en klock, som ett urverk ett om året. Och det är nästan exakt lika länge som jag har gått på bio.
Aha.
Så att den första Woody Allen-film som jag såg på bio var Död och pina, som jag tror är hans fjärde film. Och efter det så har jag ju sett, jag har gått tillbaka och sett de tidigare filmerna och sen har jag ju faktiskt sett alla filmer utom de två senaste som vi helt enkelt inte har gått att se i Sverige.
Så han gör filmer fortfarande?
Ja, det gör han. Alltså han hade en på filmfestivalen i Venedig som faktiskt för första gången på länge fick väldigt bra recensioner. Nu ska vi tänka...
Den inspelad i, för han filmade rätt mycket i Europa.
Ja, den är inspelad i Frankrike. Jag tror till och med den är på... Alltså titeln är Coup de chance. Och jag tror till och med att den är på franska.
Okej.
Okay. Och filmen innan dess är inspelad i Spanien och heter Rifkins Festival.
Mm.
Och den skulle jag kunna köpa på fransk DVD eller Blu-ray. Men dels, ingen verkar tycka den är speciellt bra och det känns lite dyrt och krångligt. Så att,
du är inte så kompletistisk.
Nej, så kompletistisk. Alltså jag kommer ju förr eller senare se den just på något sätt. Men... Ja, det är inte så att jag liksom måste... Däremot då, den här Venedig-filmen är jag faktiskt lite sugen på i och med att alla som jag har sett som skrivit om den verkar gilla den.
Mm. Ja, men tillbaka till skandalerna lite då. Jag såg alla avsnitt av den här Farrow vs. Allen, om den nu heter det. Heter det nog. Och jag läste på lite om det också. Det är klart att det är omöjligt att veta vad som har hänt, men den här dokumentärserien var ju väldigt vinklad till Mia Farrows fördel.
Ja.
Men den fick mig ändå mer att tro på Woody Allens story.
Det var exakt,
var oskyldig.
Det var exakt min reaktion också, att när jag började titta och så att säga, här är det en dokumentär som så tydligt tar hennes parti och de har haft alla resurser i världen. Och om det här är vad de har att komma med så är det faktiskt rätt tunt.
Men som sagt, det är svårt att veta vad som
är sant. Självklart. Alltså sen, alltså faktiskt, en annan sak då som gör att jag tvivlar på just liksom det här väldigt opassande intresset för barn, det är att alltså, gör man en film om året i 50 år, det går ju helt enkelt inte att dölja vem man är. Så att just det här att han är väldigt intresserad av alldeles för unga tjejer, det räcker ju med att ha sett några av hans filmer så vet man det. Det är ett ständigt återkommande tema.
Mm.
Däremot några barn förekommer väl. Hans förhållande till barn verkar vara att han är helt ointresserad av dem.
Ja, men eller han som förälder är, alltså du menar sexuellt ointresserad,
ja, för precis.
Som förälder är man rätt normal, verkar han väl vara.
Liksom, ja, ja, jo, ja, men de förekommer i princip aldrig i filmerna och absolut liksom inte.
Förutom kanske i Radio Days när han liksom gör ett porträtt av sig själv som barn.
Jo, men då han pussar ju en jämnårig flicka då.
Jaha, ja, jo.
Han är väl sex eller sju år.
Och det är
år.
Inte han själv som spelar sig själv heller.
Nej.
Alltså, vad heter han, någonting Green? Vad heter han som spelar Woody Allen?
Ja, är det han Seth Green?
Seth Green, ja. Som sen blev liksom skådespelare i risiga komedier och sådär.
Ja, ja.
Och jag tror han är också med och gör röster och sånt där till Family Guy.
Är inte han med i Buffy the Vampire Slayer också?
Det är mycket möjligt.
För det var en sån serie som jag var lite fan av ett tag. Mm, men nu har det gått så länge sedan jag såg den.
Ja, jag har knappt sett Buffy.
Däremot, alltså, tar man just... Alltså det går inte liksom att prata om Woody Allen utan man blir liksom påmind om olika skämt som man tycker är roliga. Just den här scenen när han går på lågstadiet och pussar en av tjejerna i klassen. Och hon tycker att det här är ju jätteäckligt. Och då är det typiskt Woody Allen skämt att hans fröken går fram till honom och pekar på honom och säger att till och med Freud talar om en latent period. Och så kommer då en voiceover. Men jag hade aldrig någon latent period.
Men vad menar de med latent
alltså
period?
Alltså innan man är intresserad av sex.
Han var intresserad
så här, hävdar han sen födseln.
Ja, nej men Radio Days är en av mina favoritfilmer av,
ja, alltså,
för mig är det nog topp tre. Jag sa att du publicerade en lista på Instagram av dina, har du med den listan?
Ja, jag har med den.
Läsa upp den högt kanske till och med.
Ja,
ska
okay.
Vi ta den med en countdown så det blir lite spänning från börja med tionden.
Okej, okay. Då har jag som nummer 10 en som kanske väldigt många skulle ha som nummer 1, därför att det är den liksom mest... Den finns som påverkat andra mest, tror jag, och det är Annie Hall.
Mm.
Den har ju nästan blivit som någon sorts bruksanvisning för hur man gör romantiska komedier.
Yeah.
Och som sagt, alltså, jag gillar den ju jättemycket. Alltså, den är nummer 10 av om man har gjort 52 filmer eller något. Men för mig är det inte en av de liksom absolut bästa ändå.
Den är sist på topp 10-listan.
Ja, precis. Och som nummer 9 har jag just Radio Days.
Yeah.
Som är, alltså, det är en av hans roligaste... Alltså en av de stora grejerna för mig med Woody Allen, det är ju att han ses ju av många som liksom att han är nihilistisk och cynisk, att det ofta är väldigt mörka teman och sådär. Men alltså, för mig handlar det väldigt mycket om trivsel att se hans filmer. Att det är något man tycker om och liksom, man bara gillar att vistas liksom i den här världen. Och Radio Days är en typisk sån film. Alltså det är bara så kul att vara med i den här liksom stora judiska familjen och de här showbiz-miljöerna.
Ja, det är också ett skämt som är med Radio Days när då de har en tävling om tvättmedel och man ska döpa, det är en riddare som är logotypen på det här tvättmedelsmärket och så är tävlingen då att man ska hitta på ett namn till riddaren och så, det finns ju någon känd gammal riddare i jag vet inte om det är litteraturen eller om man har funnits i verkligheten som heter Sir Lancelot. Men då kommer då den här ungen då som uppenbarligen är ett porträtt av Woody Allen. Han kommer på men Sir Clean-a-Lot. Så skickar han in det namnet i tävlingen och sen så liksom ska de läsa upp vinnaren i tv då. Så den som har skickat in förslaget som vinner det är Sir Lancelot. Det är så himla att Sir Clean-a-Lot är ett dåligt ett namn, men sen så är det så konstigt att Sir Lancelot vinner.
Ja. För men det finns väl någon folköl som heter Sir Taste-a-Lot.
Just det, men den är ganska god faktiskt.
Den är rätt god.
Ja,
alltså,
ja, den köper jag ibland. Sir.
Ja.
Ja, och sen finns ju Sir Mix-a-Lot, rapparen som gjorde Baby Got Back.
Ja. Men alltså den är ju verkligen liksom full av roliga grejer. En sån där säger sak som fastnat hos mig är att vid något tillfälle så är det inbrott i den här familjen där han bor. Alltså det är ingen hemma då. Så ringer telefonen av någon anledning så svarar en av inbrottstjuvarna. Och då är det en radiofrågesport. De ringer slumpvis utvalda telefonnummer. Och så ska de se om de ska kunna titeln på olika slager som spelar upp. Och jag får mig att tjuven vinner genom att han känner igen en låt som heter Chinatown, My Chinatown.
Okej.
Okay. Så det är liksom bara sådana absurda inslag.
Där bryts ju lite. Det är rätt realistiskt i övrigt.
Ja, det stämmer. Det är, alltså Woody Allen förnekar ju alltid själv att hans filmer är självbiografiska eller ens har självbiografiska inslag. Men jag tror att man med i princip 100% säkert säger att så är det inte. Jag tror att han hämtar jättemycket från sitt eget liv.
Ja, det är ju konstigt att han skulle förneka det bara egentligen. Det är väl många som... Jag tolkar ju dem som... Jag blir mer förvånad när saker inte skulle vara inspirerade av hans eget liv.
Ja.
Alltså han, även om han gjort vissa lite mer crazy komedier.
Ja, och även så att säga en del mer så här, drama eller thrilleraktiga. Så ska man ta någon... Alltså, jag försökte tänka...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Igår, om det fanns någon Woody Allen-film... För han har ju en sån otroligt liksom typisk stil, alltså framförallt att de här hans one-liners hela tiden kommer. Men om det är någon Woody Allen-film, och det är en som jag tycker är rätt bra, som jag nog inte hade gissat var han, som jag, om jag inte visste det, så är en som heter Matchpoint som är en, ja du minns den?
Ja, absolut. Den, den kom, var det på runt millennieskiftet?
Ja,
den
någonstans kom. Runt millennieskiftet.
Ja, för den ja men den är väldigt bra. Det är ju...
Ja.
Anton Magnusson, min kollega, det är hans favoritfilm av Woody Allen.
Ja. Och den har ju lite, alltså den har ju då ett tema som man har tagit upp förut i Små och stora brott, alltså det här med en person som begår ett mord som han inte åker fast för, och hur så att säga, har han det här hängande över sig resten av livet, eller kan man så småningom skaka av sig det.
Det är lite brott och straff.
Ja, precis. Det är väldigt mycket, brott och straff. Så att, men bortsett från det, så att, för annars, den är väl som jag kan minnas, det finns väl inga one-liners alls i den filmen?
Nej, inte vad jag kan komma på. Det är Scarlett Johansson är en av huvudrollerna i den också.
Ja, det stämmer.
Och det hon var väl huvudroll i några?
Ja, alltså de trivdes ju uppenbarligen väldigt bra tillsammans, så att direkt efter den så gjorde de en film som heter Scoop, som är det är en ren komedi, verkligen inte en av hans bättre, men de två är väldigt kul. Alltså man märker att det finns någon sorts kemi.
Jo, jag kommer ihåg när jag såg Scoop då känns det nästan som att Scarlett Johansson imiterar Woody Allens sätt att prata också lite, när hon liksom det här stammandet och lite liksom osäkra sättet och ättriga sättet att prata på. Hon går så but yeah, I don't know really. Och det, ja, men där är det ju mycket one-liners i Scoop.
Ja, det är det. Och där kan man ju då tycka att det är synd att inte hon fått fler komediroller, för jag tycker att hon är rolig i den filmen.
A Ghost World är någon form av komedi.
Ja, det är det.
Men det är inte någon slags sadcom eller liksom.
Ja. Och sen så finns det ju en tredje med Scarlett Johansson som, alltså jag bara, igår så tänkte jag, jag bara ser en Woody Allen-film, så kollade jag vad som fanns på någon strömningstjänst jag hade. Så då såg jag Vicky Cristina Barcelona, där hon är med också. Återigen, alltså inte en av hans bättre filmer skulle jag säga, men alltså det är ju kul. Och alltså framförallt så är ju skådisarna väldigt bra. Det är alltså Javier Bardem, Scarlett Johansson och Rebecca Hall som är jättebra alla tre.
Nej, men den minns jag som ganska bra. Jag tycker att Woody Allen ganska mycket så här hit and miss. Att det är vissa jättebra filmer och vissa som jag knappt orkar se klart.
Ja.
Håller alltså, du med om det? Eller?
Ja, det håller jag med om. Att jag har någon sorts gräns att ungefär till och med Alla säger I love you, som är, tror jag, från slutet på 90-talet. Då blir man förvånad om någon film är dålig. Och efter den så blir jag förvånad om någon film är bra.
Ja. Jag har lite annan erfarenhet. Jag och min storebror, så kommer jag ihåg, vi såg Woody Allens första film. Är det den som heter Hey Pussycat? Eller?
Alltså den skrev han manus till. Ja. Och det är nog hans första filmjobb. Det är faktiskt en film jag aldrig har sett.
Jag såg den. Jag kommer ihåg att jag och min brorsa såg den. Och efter ett tag så tyckte jag att det här är för dåligt. Ska vi skita i den och gå ut och ta en öl eller någonting? Ja. Så sa min brorsa, nej, men det är ändå allmänbildning att ha sett den här filmen. Så vi såg klart den. Men Woody Allen själv har ju sagt att eftersom han inte regisserade den så tyckte han att de pajade hans manus och hatade den filmen.
Ja, så det var ju den filmen som gjorde att han efter det har sett till att det är inskrivet i hans kontrakt. Alltså dels att han skriver manus och regisserar och att han har Final Cut. Att ingen får lägga sig i hans filmer. Och det är rätt stöddigt av någon som gör sin första film. Men han lyckades driva igenom det här. Alltså Pengarna och Stick, eller Take the Money and Run. Det är hans första som regissör. Och redan från den filmen så har han det här kontraktet. Så att han levererar sin film. Mm. Bolaget släpper den. Och det hänger ju då på att det går någorlunda bra. Men det har det för det mesta. Alltså Woody Allen har liksom aldrig varit någon kioskvältare, men han gör sådana filmer.
Förutom sen, han fick ju den här Midnight in Paris.
Ja, det är hans.
Den blev väl en kioskvältare.
Ja, det är hans mest populära film. Som jag faktiskt tycker är bra, alltså för att vara, speciellt för att vara så sen.
Den utspelar sig i Paris och handlar om, det är så här lite historiska element i den som kommer in.
Ja, alltså han har ju den där liksom lite fantasyaktiga sidan Som jag gillar, alltså två av mina favoritfilmer, Kairos röda ros och i viss mån också Selig får man väl säga, är lite så här fantasyaktiga historier. Och sån är ju även Midnatt i Paris, alltså det är ju tidsreseelement i den. Alltså de reser tillbaka, och hans poäng där är ju att Woody Allen själv tycker att allting, är det Owen Wilson som är stand-in för Woody i den filmen? Och han tycker att allt var bättre på 20-talet. Och så, då kommer en taxi och tar honom till 20-talet. Och då tycker alla att det var bättre på 1890-talet. Och när de väl kommer dit så tyckte jag, alltså, så att alla liksom har någon epok så här 50 år före deras egen tid, när de tycker att då var det bra.
Ja. Så nu spoilar du lite din topp 10-lista, men vi kan gå vidare på den.
Okej, nummer 8 så har jag Hanna och hennes systrar, som också är någon sån här familj, en stor familj.
Jag blandar ihop många av Woody Allens filmer, men det kan ha varit den som jag såg på bio. Det finns en scen där en karaktär säger så här, han är tillsammans med någon tjej, och så säger han så här, hade det funnits ett sätt att göra slut med henne och så att hon inte blir ledsen, så hade jag tagit det direkt.
Ja, det är den.
Det är den, okej. För det är också det. För jag kommer ihåg att det här var ju liksom säkert 20 år sedan jag sa, eller när var den kom på bio. Det var...
Alltså jag kan nog placera den här ganska exakt, därför att jag såg den, alltså lite udda. Jag var i Bryssel när jag såg den, och det var jag 87. Och då tror jag att den var helt ny.
87?
Ja.
Okej, men då måste jag ha sett den, för om den repliken är med, för den kommer jag ihåg. För 87, det var inte 97, nej.
Nej, så den här, men alltså, han har ju en tendens att återanvända, Så alltså, jag minns inte exakt den här repliken. Däremot, nej, den här situationen finns med.
Mm. För jag för mig att jag var liksom kanske 21. Alltså det här var ungefär när vi jobbade tillsammans på, ja, Egmont. Jag såg den här på bio.
Okej, då ska vi tänka. Vilket år är vi på då ungefär?
Ja, men 2001. 2002 kanske.
Nu ska vi se. Jag har tagit med en kronologisk lista här.
Ja, det är varit intressant. För jag skulle säga att den filmen och den repliken är en av dem liksom som har påverkat mig mest i mitt privatliv.
Ah, okej. Okay. Kan det vara Sweet and Lowdown? Den handlar om en jazzmusiker.
Nej, det tror jag inte. Nej, det var någon sån liksom relationsdrama.
Ja.
Men det kan ju vara också att jag såg han och hans systra om det gick på någon sån här liksom biograf som visade gamla filmer.
Alltså
liksom.
Det låter nästan så, för att just de här alltså, ska man ta liksom åren runt 2000, alltså 98 Celebrity som är någon sån satir, ja, om kändisliv, 99 Sweet and Lowdown som handlar om en jazzgitarrist på 30-talet, 2000 Small Time Crooks.
Okej. Okay.
Och där kan den...
Men 2001 och 2002 då?
Ska vi se. 2001, The Curse of the Jade Scorpion. Alltså Jade Scorpionens förbannelse. Som utspelade sig på 1940-talet.
Okej, okay, nej, det var inte det.
Nej. Då. Och 2002, Hollywood Ending. Och det är en av de som jag minns allra mest diffust av hans filmer.
Okej, okay, 2003 då?
Nu ska vi se. 2003, Anything Else. Den skulle det kunna vara. Den är det.
Okej. Okay.
Ja,
men det är bra. Jag kommer ihåg nu.
Ja, nu minns jag. Japp.
Men det var det för att jag kommer ihåg att i det förhållandet jag var idag, att jag kunde relatera till den just den känslan så här. Hade det funnits ett sätt att göra slut och inte göra liksom min partner ledsen, så hade jag tagit det beslutet. Och då inser jag så, okej, men då kanske jag måste göra slut. Mm. Det är inte hållbart att vara tillsammans med honom bara för att de inte ska bli ledsna.
Nej.
Så,
nej,
för och då gjorde jag det också.
Ja, för att nu när vi kom dit så minns jag vad...
Vet du, Anything Else?
Ja.
Mm. Och, det måste alltså, jag som...
Alltså filmen handlar just om en kille som har det här dilemmat. Att han är tillsammans med en tjej och blir förälskad i en annan, men är... för velig helt. Han vågar inte göra slut.
Mm.
Han kan inte bestämma sig.
Nej, Matchpoint har lite sånt tema också.
Ja.
Att han, fast där är det att han inte vill göra slut av mer ekonomiska skäl.
Ja.
Eller sådär. Så det känns som också ett återkommande tema för Woody Allen då. Om det var med han och hennes systra också.
Och så löser han väl det genom att då helt enkelt, istället för att bara göra slut så mördar han tjejen. Vilket får säga var en sämsta lösning.
Spoiler alert i Matchpoint då.
Ja. Nej, men alltså, Hanna och hennes systrar, det är alltså nu är det nog några år liksom in i alltså Woody Allen, filmerna kommer ju på något sätt liksom i cykler, att först så jobbade han väldigt mycket tillsammans med Diane Keaton och skrev roller åt henne.
Och det var hans partner då?
Ja, det var hans partner ett kort tag i och för sig. Mm. Men de har så att säga fortfarande, vad jag vet, ett väldigt liksom gott vänskapligt förhållande.
Mm.
Och den mest kända av de filmerna är naturligtvis Annie Hall. Men det finns även långt, långt senare när de inte hade varit ihop på väldigt länge. En som jag tycker är väldigt rolig som heter Manhattan Murder Mystery.
Mm.
Som är någon sorts pusseldäckare.
Ja, men den har också sett.
Ja. Men sen så träffar han... Han blir tillsammans med Mia Farrow och då kommer en lång rad filmer. Och det som han, för att Mia Farrow var inte någon sån liksom jättestor filmstjärna. Så hon har egentligen gjort en film som jag har sett som heter Rosemary's Baby, där hon i för sig är väldigt bra. Men där har hon en... Alltså hon har ju det här liksom väldigt sköra utstrålningen på något sätt, eller kan ha det. Och där så det är en... Har du sett Rosemary's Baby?
Ja, den har jag sett.
Och,
det är ju av en annan problematisk filmregissör.
Ja, Roman Polanski. Ännu, han är 90, så han är 2 år äldre än Woody. Men det som Woody då upptäckte var att hon hade en enorm bredd som skådespelare, som kunde göra nästan vad som helst. Och där inspirerade honom väldigt mycket som manusförfattare, så att alltså, de flesta av mina favoriter med Woody Allen är just från den här tiden när de jobbar tillsammans. Så att han han växer verkligen som författare. Så han provar saker han inte har gjort förut.
Mm.
Och den här, han och hennes systrar, det är en sån här typisk film som han skrev för Mia Farrow. Att hon, det är hon som är Hannah då, och sen är det ja, som titeln säger, hennes systrar. Mm. Alltså en annan sån här jättebra skådespelare som är med i flera Woody Allen-filmer som heter Diane Wiest, som också ofta spelar väldigt neurotisk.
Mm, mm.
Och sen är det liksom en sorts lite så här Fanny och Alexander-aktig historia. Alltså det handlar om den här familjen, och det handlar väldigt mycket om alltså syskonrivalitet och otrohet. Alltså typiska sådana liksom familje- och relationsgrejer.
Mm.
Men alltså bara liksom väldigt kul film, och något som jag i alla fall då inte riktigt hade sett honom göra på det sättet.
Nej.
Ska vi se, ska jag gå vidare då?
Ja.
Så Små och stora brott, det är alltså den som är till intrigen ganska lik Matchpoint.
Mm.
Och den petade Matchpoint då från min 10 i topplista, för jag gillar Matchpoint, men jag tycker att de är så pass lika.
Du
var
tvungen att ta en av dem.
Ja, så då tog jag en person som mördar sin älskarinna och kommer undan med det. Och då till Woodys och publikens ilska till slut inte ha dåligt samvete för det.
Mm-hmm. Till Woodys ilska?
Alltså, ja, alltså du... som författare. Alltså, han är ju då, han är moraliskt, och han är med. Alltså,
man märker det att, liksom, att manusförfattaren har en moralisk ståndpunkt.
Ja, ja, absolut.
Okej.
Ja. Att Woody är han sticker verkligen ut hakan där, och han är mot mord.
Och det finns en berättarröst som berättar det, eller?
Alltså där är det, jag tror att den har en berättarröst, men den filmen har dessutom två parallellhistorier. Alltså det är dels den här historien med mannen och hans älskarinna, och det är också två otroligt bra skådespelare. Det är alltså Martin Landau, som också är med i flera Woody Allen-filmer. Han spelar, vad heter nu den här filmen om, han spelar Bela Lugosi i filmen. Har du sett Ed Wood?
Mm.
Alltså hans två mest kända roller är väl dels den här.
Det är en Tim Burton-film.
Ja, precis. Och sen då där han spelar...
om en annan filmregissör.
Om en annan filmregissör.
Det är många steg i det här.
Ja, precis. Och han har även huvudrollen i en gammal tv-serie som heter Månbas Alfa. Och om någon såg Månbas Alfa och gissade att Martin Landau var en bra skådis, så var den personen ett geni.
Men han blev en bra skådis.
Ja, han blev en väldigt bra skådis. Och framförallt, ja, och alltså, det var också någonting med honom och Woody som liksom bara klickade. Så tydligen så är de uppväxta, de är ungefär jämnåriga. Och uppväxta i nästan samma kvarter i Brooklyn. Så de hade liksom någon sorts... Jag följt mot Woody Allen har sagt att han är den skådis som man aldrig behöver instruera. Att han säger... När Landau säger replikerna så låter de alltid så som Woody tänkt sig i sitt huvud att de ska låta.
Men jag tror det var i boken Woody om Allen. Jag läste att hans registil var ganska mycket laissez-faire.
Ja.
Eller att han inte gav så mycket. Det enda han sa egentligen var: kan du göra om det där fast snabbare?
Ja.
Att det var i så sätt hans enda regi. Att han liksom, han castade skådisar han gillade som han visste kunde göra ett bra jobb, och så litade han på, och så gjorde de ofta liksom på det sättet han hade tänkt sig.
Ja.
Liksom, ja, men det, och sen så ville han nog bara liksom få upp tempot lite i filmerna.
Ja. Och alltså, han hade ju också den sidan, alltså det här gäller framförallt hans tidiga filmer, och det är möjligt att det kanske är någonting, eller det är säkert någonting av honom själv i den här killen som inte kan säga att han vill göra slut, att han hade också väldigt svårt att tala om för skådespelare när han tyckte att det inte funkar.
Mm, han gillar inte att såra.
Nej, och istället då så sårade han dem desto värre, för då kunde han spela in en halv film, så märker han bara att, men det här funkar inte. Och istället för att då liksom försöka få skådisen att funka i rollen, så får de helt enkelt kicken och så börjar han om igen.
Mm, han har gjort det flera gånger.
Ja, det där har han gjort flera gånger. Och dessutom, alltså han hade också i början en arbetsmetod där filmerna till stor del kom till i redigeringen. Att Annie Hall tror jag är det mest berömda exemplet. Mm. Att där, han visste inte riktigt vilken film han ville göra där, och han spelade in hur mycket som helst. Och sen när de tittade på det under redigeringen så såg de att men det intressanta här, det är den här relationshistorien med honom och Diane Keaton. Och då blev det filmen, och de dumpade en så pass lång intrig. Jag tror att det var den som sen många år senare blev Manhattan Murder Mystery.
Och det kan vara därför det är så mycket tidshopp i den filmen också.
Ja, alltså hans tidiga filmer, det här är en film som jag inte har sett på evigheter, men jag lyssnade på en annan podd där de pratade om Woody Allen, och så att just det här sättet att göra film gör att ibland så blir de då tidsmässigt väldigt förvirrad, och den mest förvirrade av alla ska tydligen vara en som heter Interiors, där absolut ingenting händer i rätt ordning, utan han har valt. Alla scener funkar jättebra. Det är bra kemi mellan skådisarna, liksom känslorna går fram och sådär. Men det är väldigt förvirrande för att saker händer i helt fel ordning utan att det egentligen förklaras.
Och det var innan Pulp Fiction och den cut-up-trenden kom in i bilden. Ja.
Utan det här var så att säga mer olycksfall i arbetet.
Ja, jo. Men undra om Quentin Tarantino som filmnörd då kan ha varit inspirerad av Woody Allens tidshopp. Alltså sådana här som tillsynes omotiverade tidshopp i filmerna. Liksom.
Det kan man väl tänka sig. Alltså bara när du nämner Quentin Tarantino, det är bara en sån här grej som dyker upp nu, att en av hans favoritfilmer av Woody Allen är just den här Anything Else, som var den tidigaste du såg.
Nej, det var inte den tidigaste jag såg, men det var den som hade påverkat mig mest.
Ah, okej, det var så det var. Ja,
det var, för jag kommer ihåg att det liksom verkligen så här, jag ser en film, den får mig att tänka på någonting som får mig att liksom göra slut i en relation. Att det var så tydligt liksom, att påverka då den filmen. Men jag skulle tro att den första Woody Allen-filmen, i alla fall den som jag såg på bio, var Harry bit för bit. Eller som den heter, Deconstructing Harry.
Ja, som är en sån där som jag tycker är rätt bra. Liksom inte en topp 10 för mig, men jag minns den som kul.
Nej, jag kommer ihåg, jag tyckte den var ganska jobbig. Han
är ju ett svin verkligen, den här Harry.
Jo, men också att jag var i en period när jag var lite deprimerad när jag såg den. Och jag kommer ihåg att tempot på liksom dialogen stressade mig för mycket.
den är väldigt stressig, och han har ju en rätt miserabel tillvaro. Alltså
Robin Williams är en av huvudrollerna.
Ja, och det är väl han som är med i just den. För att, om jag minns rätt, så är det väl så att den filmen handlar om en författare. Alltså Harry är, och historierna som berättas tror jag är hans noveller. Och att det är fiktiva personer. Och den som på något sätt fastnade i minnet, jag tror det är Robin Williams, det är den här personen som hamnar ur fokus. Alltså han
just
blir så otydlig.
Det. Ja, men det skämtet minns jag.
Ja, alltså det är väl det som de flesta minns från den filmen. Och det är en väldigt smart, det är en väldigt visuell idé. Alltså att, för att, vi har alla träffat folk som är väldigt luddiga i konturerna, men det är ingen som har kommit på att liksom visa dem på det sättet.
Jag vet inte, vad säger man att I'm feeling a little blurry, eller det är något sånt uttryck
jag
de
använder, tror det.
Eller out of focus, eller om de säger.
Jag tror att de säger just out of focus, men som sagt, det här är en film som jag den har jag bara sett en enda gång, och det var när den var ny, så att jag minns den inte jättebra, men jag tror att de säger att han är out of focus just.
Ja, det kan vara den första jag minns, och den kommer jag ihåg att jag sa på bio, men det kan vara att jag sett någon annan. Jo, vänta, jag såg Kairos röda rosor på tv när jag var ganska liten.
Ja, den har jag rätt högt upp på listan, så jag kommer till det. Men om vi ska säga några sista ord då om små stora brott, så det är också just en sån här Dostojevski-historia. Alltså det handlar om, alltså, har man rätt att ta livet av en annan människa, framförallt om man gör det, hur påverkar den? Det är väl det här mycket temat.
Han har väl också sagt att han gillar Dostojevski.
Ja, absolut. Och den här är också för att, alltså, Woody Allen, han gör ju också, blandar liksom komedier och dramer. Oftast så är det liksom någonting roligt liksom, även i de mer dramatiska filmerna. Men just den här tycker jag är ett sällsynt lyckat exempel på en film som har liksom en bra dramatisk historia med liksom en intressant moralisk frågeställning, men som bitvis också är väldigt rolig. Ska vi se om jag fortsätter uppåt då, så är då den första filmen som jag såg på bio, och det är nog anledningen till att den ligger så högt. Jag tror inte att någon annan Jag vet inte om någon annan har den på en 10 bästa lista, men det är den som heter Död och Pina, eller Love and Death på engelska.
Den tror inte jag sett.
Och det var den första Woody Allen-filmen som jag såg på bio, och då var jag...
Vilket år var det här?
Nu ska vi titta här.
Är du med listan?
Ja, jag har med listan. Det borde vara mitten på 70-talet någon gång. 75 är den från.
Okej. Okay. Ja. Och då var du i tonåren?
Ja, jag fyllde 15 det året. Och då, liksom min källa till humor på något sätt fram till det här hade varit Mad. Alltså det var liksom min typ av humor. Så det jag upptäckte Mel Brooks också. Och det här är en film som är väldigt lik, kanske inte så mycket Mad, även om det är väldigt mycket en parodifilm. Alltså den parodierar rysk litteratur, framförallt krig och fred. Men det är väldigt, väldigt mycket en... Det skulle nästan kunna vara en Mel Brooks-film. Alltså en sån här typ Robin Hood, män i trikåer, fast det är...
Woody Allen var väl mycket tramsigare förr i tiden?
Ja, det stämmer.
Så alltså det här tidiga är filmerna är rena, ganska mycket crazy-komedier. Liksom.
Ja, det stämmer. Alltså han har ju i... Alltså en film som jag inte gillar alls, men som många gillar... Stardust Memory, som är en sån här liksom självrannsakande film, då har ni en sån här återkommande mardröm att fans som kommer fram till honom och säger, jag älskar dina filmer, especially the early funny ones. Så då vill han göra seriös film. Så det här är liksom det han absolut inte vill höra. Men den här Död och Pina, det är så att säga den sista av the early funny ones.
Men ja, då kan han glädja sig att jag tycker inte The Early Funny Ones är hans bästa filmer.
Nej, inte jag heller, utan det här är den enda jag har med. Och det är just för att det var... Så att säga min första kontakt med honom, helt enkelt.
Ja, det fanns ju också den här tid... Den såg också på video. Den allt du någonsin velat veta om sex men varit för rädd att prata om.
Det är en jätterolig titel på en film som tyvärr inte är speciellt rolig.
Nej, det är inte så kul. Frågan är om den, folk tyckte väl att den var kul när den kom, gissar.
Ja.
Men humor är ibland en färskvara.
Ja.
Och jag kvar att jag tyckte inte den var speciellt kul när jag hörde den på sent 90-tal eller tidigt 00-tal.
Jag tror att det är... Alltså det är alltid skämt som fastnar. Det måste rimligtvis vara från den här filmen det kommer. Att det är någon som är sexuellt attraherad av får. Jag får med att det är Gene Wilder. Och han liksom beklagar sig så lite. Vad liksom folk fastnar för och vad de alltid ska tjata om att... You fuck one sheep. Och sen så kan ingen prata om någonting annat.
Det är också en gammal rolig historia. Ja. Alltså vilket starka case att han snodde historien med klockan.
Ah, okay.
Men för det finns en sån gammal historia. Det är så här... det jag tror det är en skotte och så här, som säger så här... Så här ja, jag byggde 5 broar... Trodde att jag kallades Andrew the Bridge Builder. You fuck one sheep. jo, men den... Och det är lite kul att se Woody Allen utklädd till spermie också.
Ja, det är en rolig, visuellt rolig idé.
Men den håller inte jättelänge.
Nej, nej, om jag går... uppåt då. Sen har jag då som nummer 5 just Kairos Röda Ros. Och den, om jag så att säga hade gått på mitt första minne, alltså när jag såg den på bio, så hade nog nästan den varit nummer 1. För då tyckte jag den hade liksom något nästan magiskt. Alltså den här att personen som kliver ut ur filmduken, just Mia Farrow då, som är en sån otroligt bra skådis, hon är den liksom misshandlade hemmafrun som flyr till bion, och plötsligt så blir då hennes fantasi blir verklighet. Alltså att en av de här personerna från den här liksom lyxiga New York-våningen med en fest där de dricker cocktails och liksom umgås med kultureliten kliver ner. Och alltså enda anledningen till att jag har den lite längre ner är att den har inte, för mig inte funkat riktigt lika bra när jag sett om den.
Nej, det måste nog vara. Det var nog en sån grej när jag bara slötittade på tv, liksom kanske klockan 3 på eftermiddagen i Lund som liksom tonåring, och så kom jag ihåg att jag bara såg den.
Ja.
Och tyckte väl så här, ja, det var lite spännande. Men jag kommer inte ihåg att jag tyckte den var jättebra. Då,
men... Ja. Nej, men just att faktiskt se den, för den är väldigt, väldigt snygg också. Alltså en sak som hände med Woody Allen, att The Early Funny Ones, de är ju väldigt, väldigt enkelt filmade. Det är i princip en serie sketcher. De har liksom ställt en kamera framför honom och så liksom, han är ju bra på fysisk humor, så de är visuella på det sättet. Men sen när det började gå bättre för honom så började han ju jobba tillsammans med väldigt, väldigt bra filmfotografer. Alltså först är det någon som heter Gordon Willis som alltså var den som, han är mest känd för att han fotade Gudfadern.
Mm.
Som brukar kallas för The Prince of Darkness. Ja. För de här liksom mörka...
Just det kommer jag ihåg från boken ja, Woody O'Malley.
Ja, och Annie Hall och framförallt Manhattan har ju då Gordon Willis liksom satt sin prägel på.
Mm.
Och nu minns jag inte vilken fotograf som har plåtat Kairos röda ros, men det är någon sån liksom helt suverän filmfotograf. Så att just den var väldigt mäktig att se på bio. Att den, mm. var, den hade verkligen liksom något sorts skimmer i de här fantasy-aktiga inslagen.
Ja. Vi kommer nog, alltså, vi kommer nog hinna med hela listan om vi går in i The Patreon-exklusiva delen.
Ah.
Så det blir lite cliffhanger för er,
okay.
Vilka som ja. Är dina. Men jag kan avslöja, eller jag har för mig att du inte hade med Manhattan på din topp 10.
Nej, och här har jag faktiskt påverkats lite grann av skandal Woody. För att när jag såg, det var en film som jag såg på bio när den kom. Alltså, mm. Den är från typ 80 tror jag, och jag var väl 20 när jag såg den. Och då, när jag var 20 såg jag liksom ingenting opassande med att en 40-åring blev intresserad av en tjej som är 16 eller 17.
Mm.
Men när jag ser den nu så är den faktiskt lite creepy.
Mm. Och det är därför du inte tycker
ja,
den är så
därför,
bra.
Ja, det är därför. För annars ser den ju, den är skitsnygg och det är en intressant historia. Sådär.
Mm.
Men alltså, jag blir lite obekväm när jag ser okay, honom ja. Tillsammans med den här. Alltså, för att, men nu är jag ju över 60 och när jag ser... Alltså hon ser ut som ett barn i princip mm. bredvid honom. Och det är lite obehagligt faktiskt.
Ja. Ja, men jag tycker mm. den är väldigt bra. Den här när han i slutet av den gör en lista över saker som gör ja. Livet värt att leva.
Ja.
Det tycker jag är en jättebra filmscen.
Ja, det är det.
Alltså han mm. räknar upp olika restauranger och musikstycken. Och så, för han är väl då liksom på väg in i en depression eller ja. Någonting kanske. Och är tvungen att muntra upp sig själv. Så liksom mm. gör han en lista över saker som han tycker gör livet värt att leva.
Ja.
Jag kommer ihåg att det var någon krabbrätt på någon kinesisk restaurang i Chinatown då. Mm. Och jag försökte verkligen, när jag åkte liksom till New York första gången i vuxen ålder, och tänkte okej, okay, då ska jag försöka äta den krabbrätten. Men då hade så här, den restaurangen lagt ner året innan. Ja. Och så var det jävligt störigt.
Det är på den listan som jag mest kan relatera till, men jag till ganska stor del delar Woodys musiksmak, är att en sak som gör livet värt att leva är Potato Head Blues med Louis Armstrong.
Mm, ja, den får jag lyssna på den. Det ja. Var väl också några klassisk stycke.
Ja, det var det säkert. Alltså, musiken i filmen är ju Gershwin. Det är väldigt mycket den här, vad heter nu den, alltså Gershwins mest kända...
Ja, dålig koll på...
Ja.
Den typen
alltså det
musik.
Är den musik, det är ett montage i början, så är det den här Gershwin-musiken liksom till montage av hus från Manhattan. Alltså det är otroligt mm. Snyggt.
Jag tror att svenska filmer mm. också är då...
Rhapsody in Blue heter den.
Ah, ja, den melodin.
Mm. Ja.
Men att han hade en grej som gjorde livet värt att leva ja. Var svenska filmer.
Svenska filmer.
Ja, det är väl Bergman, gissar.
Ja, precis. Han menar inte så här... nu försöker jag komma på någon
Göta
svensk...
Göta kanal.
Nej, Göta kanal, eller... ja.
Vi hade i alla fall tur med vädret.
Ja, som i och för sig är rätt bra, men...
för när kom Manhattan?
Jag kan kolla, jag har listan. Jag skulle säga 80, nu ska vi se...
Den är svartvitt,
ja,
men
kanske, väldigt,
det var
väldigt
kanske
snygg.
Ett val då att göra den svartvitt. Det var ju inte
på... 79 är den från, men 79, antagligen okay. gick den väl på bio i Sverige 80 då.
Mm-mm.
För det är en sån där som jag har väldigt liksom tydligt minne av när jag såg
den. Och du gillade den då?
Ja, då...
Och sen såg de den nyligen och tyckte
ja,
den var obehaglig.
Oj, det var liksom saker som jag inte var uppmärksam på första ja. Gången.
Nej, men det är väl också, det är väl inte bara liksom... skandalerna kring Woody Allen då, utan att samhällsklimatet
ja.
Har förändrats också.
Jo, det stämmer. Det stämmer. Jag menar, han är ju verkligen inte liksom den enda så att säga äldre filmmannen som gillar väldigt mycket yngre tjejer. Men alltså just över 16-17, alltså där börjar det liksom bli jobbigt, mm. tycker jag. Det.
Mm, så det var där, ja, då avslöjade vi att den inte var med på din lista. Men vi kanske... Hur många har du kvar på listan nu?
Jag har fyra filmer kvar.
Fyra filmer kvar.
Mm.
Då kanske vi ska ha dem till det Patreon-exklusiva avsnittet.
Så kan vi absolut göra.
Ja. Är det någonting... Det är ingenting du vill säga om Woody Allen som du måste säga till den större delen av lyssnarskaran innan vi går in i den exklusiva världen?
Alltså jag kan ju bara ge en ledtråd, och det är att jag vet, eftersom jag har sett honom presentera filmen på Cinemateket, att serietecknaren Mats Jonsson, som du ju måste ha haft som gäst i podden.
Ja, absolut. Ja.
Vi har samma Woody Allen-film som nummer ett.
Ja, och den filmen nämnde du också för mig när jag berättade att jag skulle göra... När jag berättade att jag skulle höll på med en långfilm.
Ja.
Så den har jag också sett.
Ja.
Men mer än så säger vi inte.
Nej. Alltså det här, kan det vara Europas starkaste cliffhanger möjligen vi kommer nu?
Ja, jo, det kan det vara. Europas just nu starkaste.
Just nu starkaste.
Kanske inte genom tiderna.
Ja, jag vet inte. Jag ska inte undersälja
det
här.
Nej, jag tänker under andra världskriget och så fanns kanske några cliffhangers. Jag vet inte.
Ja. Nej, det var ju rätt givet hur det skulle gå.
Ja, men då tackar jag dig för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag tror vi kommer nog göra ett ganska långt Patreon-exklusivt den här gången, gissar jag på. Bara.
Alltså, jag har inga tider att passa idag, så att jag kan prata om modellen ett bra stort.
Nej, inte jag heller. Jag har inte ens stand-up ikväll.
Ah, okej. Okay. Ja.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Ja, tack för att du var med i det här avsnittet. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.